Jag heter Robert Ratz och önskar er hjärtligt välkomna till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden är producerad av BSF Agricultural Solutions och berör växtskydd och ämnen runt detta. Idag tänkte vi att vi går in i den politiska världen så som det berör växtskyddsmedel och specifikt titta på den nya jordbruksstrategin som EU lagt fram, nämligen Farm to Fork. Gård till gaffel kanske översagt, vissa säger jord till bord, som en del i The Green Deal, det gröna givet som den europeiska kommissionen nu kommer börja presentera och introducera. Den Farm to Fork introduceras här nu ganska nyligen den 20 maj och är presenterad som en viktig del i EU-kommissionens gröna giv att ta sig an klimatförändringar, skydda miljön och bevara den biologiska mångfalden. Medan vi behåller det konkurrenskraftiga jordbruket vi har i EU och då också i Sverige. Det vi vet är ju att maten producerad idag, den är säker, den håller hög kvalitet och är näringsrik. Men nu vill man också att Europa ska vara det globala riktmärket för hållbarhet. Så, och den andra delen i The Green Deal är en strategi för att då öka den biologiska mångfalden på land, i sjöar och hav. Men fokuset idag tänkte vi är på Farm to Fork. Och då tittar vi självklart på hur det berör växtskyddsmedel. Och för att diskutera detta idag har jag med mig Susanne Kuschel som jobbar här på BSF som Senior Public Affairs Manager. Och kanske då vara en motsvarighet till en politisk kommentator. Hej Susanne, välkommen.
Hej Robert. Kul att vara med i den här podden.
Ja, men jättekul att ha dig med. Så kanske du kanske kan börja med bara introducera dig själv och vad är det du jobbar med här på BSF?
Ja, jag sitter i Stockholm som enda BSF-medarbetare och har tillträtt min position här för 2 år sedan. Har flyttat hit från Brussel där jag har jobbat under många år med främst energi- och klimatfrågor för BSFs räkning. Ja, nu ingår jag i det nordiska teamet och anledningen till att jag sitter i Stockholm är att vi ville lägga mer vikt på det politiska arbetet och dialogen med de olika aktörerna ute i samhället. Jag håller på att bygga ett stort nätverk med politiken men också miljöorganisationer, kunder och ja, alla som är liksom påverkade av det vi gör.
Mm. Och du jobbar ju inte bara med jordbruksfrågor utan du jobbar ju generellt med allt som har med BSF att göra.
Ja. Det är sant och BSF har ju väldigt många olika affärsområden. Så det är en stor bredd på det jag gör. Men det mesta av min tid tillägnar jag nog jordbruksfrågor.
Mm. Okej. Okay. Och för att bara prata kanske några sekunder lite mer om dig själv så tycker jag själv, du har en otroligt intressant bakgrund för som kanske lyssnarna hör så har du en svag, men det jag skulle kalla kanske en väldigt charmig tysk dialekt. Och det är för att du är ursprungligen från det gamla DDR. Och jag kommer ihåg förra året när 30-årsdagen för Berlinmurens fall uppmärksammades så var du ju faktiskt inbjuden som gäst till Sveriges Television. Och fick ju då dela med dig om din erfarenhet med detta. Så kanske bara en ord, hur kan du nämna hur du upplevde murens fall och hur har du sett på den utvecklingen som har hänt sedan dess?
Ja, som sagt, alltså jag född och uppvuxen i det gamla Östtyskland, ganska nära Sverige och Danmark faktiskt i Rostock som ligger vid Östersjön och är omgiven av ett stort jordbruksområde. Mm. Ja, det är alltså otroligt när man tänker tillbaka alltså, över det som hände. För när vi bodde där så kunde ingen någonsin föreställa sig att muren skulle falla. Mm. Och när det väl hände då var det fortfarande så overkligt. Alltså man tyckte kanske att de kanske ångrar sig och stänger till igen. Mm. För vi var ju faktiskt väldigt instängda. Det kändes ju som en större fängelse. Det är många gränser som var stängda för oss och till slut även Polen på grund av Solidarność-rörelsen. Så att det var överväldigande det här att vi plötsligt kunde röra oss fritt i världen och titta bakom muren hur det såg ut där. Alltså saker som man bara har sett på tv innan. Så jag är väldigt glad att det hände och att Östtyskland integrerades framförallt så väl i Europa, unionen, att det återförenades med Västtyskland och som jag ser det en stor drivkraft inom den dagens union.
Men när jag bara tänker lite på det du säger här, hur har ditt perspektiv på Europa och den europeiska unionen då formats av din bakgrund, som du sa, kanske sitta med en vad som både kallar en fängelsestat?
Jag tror att jag har blivit ganska bra på att läsa mellan raderna, för att allting var ju såklart inte dåligt i Östtyskland. Jag tycker att vi har haft en mycket bra skolutbildning. Det har funnits en stor samhållighet bland människor, alltså solidaritet. Mm. Folk har hjälpt varandra, för det fanns ju inte mycket att köpa. Så att det har tyvärr försvunnit i samband med återförenelsen och i det stora hela nu ingått i unionen. Men, och allting i väst är ju inte bra heller, bara för att det är västvärlden. Så det har hjälpt mig också kanske i det politiska livet att bilda mig en egen uppfattning om saker och ting. Alltså, ja, det tror jag.
Okej. Okay. Men vi är i alla fall väldigt glada att ha dig här som kollega i BSF med din breda politiska erfarenhet. Men kanske innan vi glider in i det här ämnet runt på det här nya Farm to Fork. Det pratas ju mycket om hållbarhet. Men hur skulle du definiera vad hållbarhet är? För jag vet att det finns ju tre pelare eller ben som måste tillfredsställas för att man ska kalla det för hållbarhet. Men så vad är då definitionen av hållbarhet?
Ja, alltså hållbarhet går ju ut på att man tar hänsyn till tre pelare som är då miljö, det sociala och det ekonomiska, och att man hittar en bra balans mellan dessa tre pelare. Och som alltså i ett företag som BASF så har vi ju antagit eller introducerat åtaganden, och det gjorde vi faktiskt redan i början på 2000-talet, 2002. Det vill säga att vi köper råvaror på ett ansvarsfullt sätt, att vi producerar säkert för människor och miljö, att vi producerar effektivt, att vi värdesätter människor och behandlar dem med respekt. Mm. Och att vi driver hållbara produkter och lösningar. Så att det, i dagens läge kan man inte tänka sig en affärsstrategi utan att ha de här hållbara aspekten i djupt förankrat i den.
Så på något sätt, han pratade då, vad ska man säga, liksom en slags integrering med att ta hänsyn till många, många olika parametrar.
Exakt.
Okej. Okay. Och hur, du nämnde nu här BSF, vilka steg har BSF nu tagit fortsatt här med hållbarhet? Vilken vikt lägger vi på hållbarhet idag?
Alltså när man går tillbaks några 25-26 år så har vi som BSF redan 1994 infört ramverket Vision 2010 med våra riktlinjer för hållbarhet. Och idag, alltså mer än ett kvart sekel senare, är hållbarheten en djupt integrerad del av företagets affärsstrategi där vi har uttalade syften och målsättningar. Och som vår motto som BSF, det står på alla våra publikationer, visitkort och så vidare. Det står det alltså att vi skapar kemi för en hållbar framtid. Mm. Och det säger ju egentligen allt.
Ja, men precis. Okej. Okay. Och om man då tar det här och tittar nu mot farm to fork. Vad är det för balans som man försöker nu återskapa i det här farm to fork för att hitta den balansen mellan ett modernt produktivt jordbruk samtidigt som man då skyddar miljö och klimat? För i slutändan handlar det ju om att ha mat på gaffeln så att säga för alla människor.
Ja, alltså om man tar det stora perspektivet så har vi på jorden 51 miljarder hektar åkermark som eller jordyta. Mm. Och av detta så kan endast 1,5 miljarder användas som åkermark, alltså där vi kan odla fram mat. Mm. Och när vi tittar tillbaka bara 60 år, 70 år, så år 1950 så behövdes det mat till 2,8 miljarder människor på jorden. Och då hade man drygt 5 000 kvadratmeter åkermark per capita. År 2016 så var vi redan 7 miljarder människor på jordklotet som hade ungefär hälften, alltså ungefär 2100 kvadratmeter åkermark till förfogande. Mm. Om vi ser i framtiden, år 2050, då räknar vi med att det blir 9 miljarder människor som ska matas med bara 1500 kvadratmeter åkermark. Mm. Så i takt med den ökande befolkningen och samtidigt som åkermark minskar, för det ska ju byggas hus också till alla människor som föds. Och så där har vi, kan man ju tydligt se att vi kommer att få ett problem. Mm. Och samtidigt så ser vi stora förluster orsakade av skadedjur, ogräs och sjukdomar. Så för att livnära jordens befolkning år 2050 så måste den totala livsmedelsproduktionen ökas med cirka 70%. Och utan växtskyddsmedel så kommer det här inte att kunna ske. Mm. Ja.
Precis, så det
så
du
jag
säger...
tycker de här siffrorna, de belyser ju väldigt tydligt vilka utmaningar vi står inför. Mm.
Och det är då den här balansen det, som ja. Du säger då man måste hitta. Och jag vet ju själv, man har hört att vad det är, 70% av jordens befolkning kommer bo i storstäder. Det odlas ju inte mycket mat i storstäder. Så då det gäller ju för den agrara biten helt enkelt att kunna stödja denna stora befolkningen och vara produktiv. Men samtidigt också hitta då den här balansen som vi pratar om här. Ifall du då skulle beskriva farm to fork, vad är det och i vilket sammanhang har det då utvecklats?
Alltså farm to fork är ju kommissionens utkast till en ny livsmedelsstrategi. Man kan kalla det också för en färdplan som sätter övergripande politiska mål. För det hela går ut på. Det är inget lagkraftigt dokument det här, utan det här man önskar ha en diskussion kring det här.
Okej. Okay. Så vilka specifika mål nämns i dokumentet?
Det nämns till exempel att användandet av växtskyddsmedel ska minska med 50% fram till 2030. Ett vidare en minskning av näringsförlusterna med minst 50% samtidigt som man ser till att markens bördighet inte försämras. Detta kommer att minska användningen av gödselmedel med minst 20% fram till 2030. Och två mål till är till exempel en minskning med 50% av försäljningen av antimikrobiella medel till produktionsdjur och vattenbruk fram till 2030 och att minst 25% av jordbruksmarken ska användas för ekologiskt jordbruk år 2030.
Så det är många ganska specifika mål då som nämns här. Men du sa också att det här är inget, alltså det här är en rekommendation och inte ett bindande lagförslag. Vad är i så fall nästa steg i Farm to Fork eller med Farm to Fork för Europakommissionen?
Alltså juridiskt sett så är det än så länge ett förslag som under de kommande månaderna kommer att diskuteras tillsammans med lagstiftarna, nämligen rådet och parlamentet. Under denna tid kommer vi ha många tillfällen att prata med både ledamöter och regeringstjänstemän. Och under de kommande åren kommer denna avsiktsförklaring eller detta färdplan att dra efter sig en rad påföljande åtgärder. Det kommer också att kräva omfattande nya förordningar eller direktiv och en helt ny rättslig ram på flera områden. Och det vi ser med det här nu, det är alltså inte bara att det sker på europeisk nivå utan att det är en global övergång till en mer hållbar användning av växtskyddsmedel.
Och det jag tycker är intressant just liksom att det här sammanhanget, att precis att de verkar ju också ha en global strävan att åstadkomma något globalt. Hur kan du förtydliga det lite mer?
Vi har ju inte analyserat alla detaljerna i den här strategin, men det är ju snabbt många frågor som ställer sig. Alltså är detta verkligen en bra plan för en säkrare, mer robust och effektiv livsmedelsförsörjning i framtiden? Är det här ens en plan för en livsmedelsproduktion med ett helhetsperspektiv, låg miljöpåverkan? När det gäller kemiska bekämpningsmedel gäller 50% reduktion lika i alla länder? Eller varför är en 50% minskning eftersträvansvärt inom EU som har redan världens strittaste lagstiftning inom området? Ett regelverk som dessutom precis har utvärderats och visat sig vara effektivt och leverera ett gott skydd för människor och miljö. Ja, och för ett land som Sverige med en låg och behovsanpassad användning av bekämpningsmedel och det omfattande minskat användning skett för flertalet år sedan, är det särskilt intressant och avgörande vilket startår man utgår ifrån. Vilket är det då? Och tidslinjen att nå 50% minskning redan 2030. Vad händer med produktiviteten under den här tiden? Mm. Ifall man vill minska användandet av växtskydd så behövs innovation och alternativa teknologier som till exempel GMO. Men att få in något liknande i EU just nu är jättesvårt. För länder utanför Europa har en fördel här. Så hur gör vi detta? Alltså när det gäller växtskydd så är ju den regulatoriska processen att få en ny produkt registrerat väldigt långsam och kostsam. Och detta saktar ner införandet av nästa generation växtskyddsmedel. Så där har vi också en konflikt med år 2030. Det finns dessutom strikta säkerhetsåtgärder och ett robust regelverk för godkännanden. Och ytterligare förändringar av det befintliga systemet beror på Farm to Fork eller andra initiativ som måste vara vetenskapligt baserade, realistiska, pragmatiska. Men det gäller också implementering och att de på ett lämpligt sätt bedöms för deras inverkan på livsmedelssystemen i Europa och världen över. Mm. Så vi måste balansera de önskade resultaten när det gäller jordbruksproduktion, livsmedelsförsörjning med överkomliga priser, bevarande av biologisk mångfald och skydd av hälsa och miljö.
Mm. Jo, och det jag tycker själv är intressant när man läser det här och precis också det du pratat om, som då är liksom några av de här utmaningarna med önskemålet om att minska användandet av växtskydd är ju att liksom länder som Sverige är ju försiktiga med den mängd som används. Det används ju inte bara för sakens skull, eller som du också säger, liksom, det är ju behovsanpassat. Och det är också någonting som till exempel rådgivningen i Sverige trycker på hårt. Och sen ska man ju, tycker jag också, man ska inte heller glömma att man måste också titta på det på det stora perspektivet. Eller ta en holistisk bild på det här. Och då tänker jag på en intressant presentation som jag hörde i Danmark i början av året. Och där sa de ju att växtskydd motsvarar, jag tror de sa, var det 0,4% av de tillförda växthusgaserna som input till ett modernt jordbruk, där de också då räknade med handelsgödsel, dieselförbruk och liknande. Men som de sa då också skyddar, tror jag, 20-40% av skörden. Vilket då betyder ju att växtskydd, det skyddar ju inte bara grödorna, men ser även till liksom att man får ut det maximala av den inputen som ges. Och tar man då bort den biten, då skulle man ju behöva öka växthusgastillsättningen med då 20-40% för att få samma skörd. Och man får ju då bara mer skörd genom att öka arealen.
Ja, precis, Robert. En isolerad syn på kemiskt växtskydd är ju inte vettigt. Vi anser att miljöomtanke, klimatengagemang, biologisk mångfald innebär respekt för naturen och människan på ett och samma ansvarsnivå. Mm. Så framtidens växtskydd betyder att vi balanserar naturens, jordbrukets och samhällets behov med stor respekt. Det behövs en verkligt holistisk strategi för att balansera dessa spänningar och uppnå den nödvändiga klimatåtgärden, samtidigt som böndernas förmåga att producera tillräckligt säker och hälsosam mat på ett hållbart sätt bevaras. Att fokusera på isolerade mål är kanske inte den rätta vägen. Vi måste leta efter lösningar som tar fram det bästa som jordbruket och ekologiska vetenskapen har att erbjuda. Och en sak som inte kommer att förändras är förekomsten av skadedjur, ogräs och sjukdomar. Så är det ju bara, oavsett odlingsmetod.
Precis. Jo, men absolut. Och de här verktygen, växtskydd som ett verktyg, hade ju inte funnits ifall det inte fanns ett behov. Men du nämnde ju innovation tidigare och viktigheten och vikten av det. Så hur ser du på, hur har innovationer inom växtskydd hjälpt till för att ta oss dit vi är idag? Och hur tycker du det ser ut inom ett farm-to-fork-sammanhang?
Vår sektor är ju djupt förankrad i vetenskap. Alltså inte bara vad gäller växtskyddsmedel, men i det stora hela. Och BASF andas innovation och drivs av innovation. Under de senaste decennierna har vår sektor kontinuerligt utvecklats genom att sätta egna ambitiösa mål från enskilda åtaganden. Från BASF ser att till exempel minska vårt koldioxidavtryck på tillverkningsanläggningar till branschövergripande transparensinitiativ som tillhandahåller säkerhetsstudier som lämnas in under godkännandeprocessen. Mm. För att inte tala om kärnan i vår forskning om att ta fram med hållbara växtskyddsmedel. Att vara ett steg före skadedjur, ogräs och sjukdomar. En ständig utmaning för alla jordbrukare såklart. Och just detta utgör kärnan i vår verksamhet. Och tack vare framstegen inom till exempel växtskyddsmedel behöver bönderna idag mycket mindre mängder aktiva ingredienser för att skydda en viss yta grödor från ogräs. Tar det idag bara 75 gram eller mindre för att skydda en hel hektar grödor från skadedjur och ogräs, vilket är 97% mindre aktiva ingredienser jämfört med 60-talet.
Det är en fantastisk skillnad.
Och vi fortsätter ju såklart med att utveckla och erbjuda ännu mer innovativa både biologiska och kemiska växtskyddsmedel. Vi ser redan idag hur ny teknik som digital jordbruk bidrar till minskningen av jordbrukets ekologiska fotavtryck. Och detta är ju också del av farm-to-fork. Mm. Så det är någonting som har vuxit fram de senaste åren, kan man säga.
Ja. Och jag tycker just när det är det digitala så så är ju BSF, men också andra verksamheter, är ju väldigt aktiva. Som BSF har vi ju vår Zarvio-plattform där man bland annat släppt en app som heter Scouting App, mm-hmm. som också finns tillgänglig. Men jag håller med dig där, det är ju verkligen, just den digitala biten kan ju också hjälpa till här. Men sen vet vi också att vi som jobbar då med växtskydd, vi vet ju att innovation är väldigt tidskrävande. Det tar väldigt lång tid. Hur ser du på det?
Absolut. Det är otroligt tidskrävande, men också ekonomiskt påfrestande. Naturligtvis måste vi vara försiktiga med att lova överförenklade lösningar på problem som oundvikligen är komplexa. Och det är en lång resa som går väl utöver de 2030-målen som föreslogs i kommissionens strategi. Vi tror inte att lösningen enbart ligger i definition av konkreta mål. Förslaget som lades fram inkluderar också en ökning av mark som avsätts för ekologisk odling, som jag nämnde tidigare. Och det är nog bra att öka ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan från konsumenternas sida. Men vi anser dock att det är ett specifikt mål endast bör fastställas efter att en konsekvensanalys har genomförts. Eftersom det är viktigt att balansera de ekologiska avvägningarna, till exempel lägre avkastning och deras påverkan på markanvändning både i Sverige, i Europa men också utanför Europeiska unionen. Det är inte en lösning som passar alla såklart. Olika länder har olika förutsättningar. Men stimulering av hållbarheten inom jordbruket bör fokuseras på gårdens resultat snarare än på vilken typ av gård det är. Mm. Så där hjälper vi ju både små och stora jordbrukare att möta konsumenternas efterfrågan. Samtidigt som vi ser till att vi skyddar och använder mindre av jordens begränsade resurser.
Mm. Jo, men jag håller med. Jag tycker också det är intressant att du sa hur då det här påverkar markanvändningen i andra länder. Och där vet jag att tidigare har man ju sett exempel på hur, till exempel vad det då kan betyda för regnskogarna, till exempel i Brasilien eller liknande. Och sen tror jag också att, håller med dig också om att svenskt jordbruk är ju väldigt effektivt. Håller en väldigt hög miljöprofil. Och skulle vi minska vår produktivitet här, så måste ju då importera från andra områden eller länder som kanske inte håller samma standard. Och det jag tycker också är intressant är att det finns ju perspektiv eller röster inom svensk jordbruk som säger att vi har redan drivit just den här miljömässiga biten av hållbarheten. För som vi sa i början, så det är det sociala, det är det ekonomiska och miljöbiten. Och att vi har drivit en miljöbenet, om man säger så, redan långt. Och att man måste titta på det sociala och ekonomiska för att se till att vi har en hållbar framtid. Och hur ser du att det Sveriges nya livsmedelsstrategi passar in i det hela?
Ja, alltså den svenska livsmedelsstrategin, den är ju pågående och väldigt omfattande. Man kan väl i det här sammanhanget bara tillägga att coronapandemin som vi nu tydligt ser utspridd över hela världen kommer ju att förändra synen på livsmedelsproduktion. Och just här i Sverige som har förlorat mycket av den egna produktionen tror jag kommer att fokusera i ännu större utsträckning på att bli självförsörjande eller i högre utsträckning självförsörjande framöver. Men jag tror det här får vi ta i en annan podd, Robert. Det är ju ett större område.
Absolut, det håller jag nog, det håller jag nog med om. Men för att runda av idag, hur skulle du sammanfatta det vi pratat om idag här med Farm to Fork och vad det innebär här i framtiden?
Vi här i BSF, vi är beredda att ha en öppen och konstruktiv debatt om vad det betyder. med alla olika aktörer ute i samhället och längs värdekedjan inom jordbruket. Debatten kring farm to fork och dess vidare utveckling måste omfatta alla processer och infrastruktur som är involverade i att tillhandahålla mat till människor. Alltså jordbruk, bearbetning, förpackning, transport, marknadsföring, konsumtion och bortskaffande. Så det är många olika element som borde vara involverade. Vi är redo att delta. Som sagt, inte ännu analyserat allting till 100%, men det pågår. Och vi bidrar gärna till den här debatten med vår expertis. Detta kommer att ligga bakom vår hållbarhetsplan med de tidigare nämnda tre pelare som också råkar vara viktiga element i farm to fork-strategin. Så hållbar portfölj, smart produktförvaltning och klimatbeständigt jordbruk som inkluderar minskning av koldioxidutsläpp, biologisk mångfald och markhälsa. Och på toppen av den efterfrågade debatten tror jag helt klart att stärka partnerskap mellan sektorer och att samarbeta med EU och andra statliga organ, vilket är nödvändigt för att uppnå den önskade balansen för Europa och hela världen. Vi är väldigt engagerade att bidra till det.
Nej men spännande, och jag tror det du säger här, vi har ju kanske mest pratat här om växtskydd, men som du också sa tidigare, målen berör ju också när det gäller handelsgödsel, utsäde, det är många olika delar också som du nämnde, just det här i värdekedjan, när man ska titta liksom på hela värdekedjan av från produktion till ja, till man äter det och sen vad som händer efteråt. Så verkligen jättespännande, men, och det låter också som du säger att det här är någonting nu som kommer utvecklas i framtiden. Så, men Susanne, tack för idag. Tack för dina politiska kommentarer. Jag tror det här med Farm to Fork Green Deal kommer ju påverka jordbruket i Europa och i Sverige. Och det var verkligen, tycker jag, verkligen intressant att prata med dig om detta. För då, ja. Nu rundar vi väl av. Vi vill veta mer om växtskydd från BSF. Får ni gärna besöka oss på agro.bsf.se. Man kan också följa oss på Facebook. Och för den här växtskyddspodden så vill vi gärna ha er feedback. Vad tycker ni om som lyssnare om våran podd? Är det några speciella ämnen vi vill ta upp? Så då kan ni också nå oss på växtskyddspodden@bsf.com. Idag har vi egentligen kanske mest pratat om den politiska området här, men kanske då indirekt har vi då pratat om växtskyddsmedel, så glöm inte att använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation för användning. Observera alla varningsfraser och symboler, och BSF är ju medlem i Svensk Växtskydd. Så tack för att du har lyssnat, och på återhörande i denna podd. Hej då!
Hej då!
BASF. We create chemistry.